I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty.
Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest, det är att Indie Beauty liksom vill vara mer än bara produkter, vilket de ju också är.
Exakt. Indie Beauty står ju för Independent Beauty. Skönhet på dina villkor och för din egen skull. Och Indie Beauty tror ju stenhårt på ett alternativt skönhetsideal fritt från måsten, skam och känslor av otillräcklighet.
Där är jag helt med Indie Beauty.
Jag med.
Det är så jag vill att skönhet ska vara.
Ja, men verkligen.
Och vet du vad som är nytt för i år, Sofie?
Berätta.
Från och med i år så skänker Indie Beauty 1% av sin försäljning till Suicide Zero, Tjejzonen och Djurens Rätt. Så när man handlar produkter från Indie Beauty så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället.
Ja, kraften i tillsammans.
Ska jag säga en sak nu då? Som jag, det är detta jag är extra glad över. Nu har Indie Beauty tagit fram en keps. Och den tycker jag ändå så, på sommaren, skydda sig från solen.
Jättebra, jag älskar kepsen.
Men det bästa, de bidrar till Suicide Zeros viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Så, för varje såld keps så går hela vinsten, 100 kronor, direkt till Suicide Zero.
Då kan man liksom göra nytta både för samhället och sin hud på en och samma gång.
Ja, och kepsen kostar 169, men alltså hela vinsten går då som sagt till Suicide Zero. Mm. Så om man vill göra skillnad när man är där ute i solen, nu när den börjar titta fram, då ska man välja den här kepsen. Den säljs exklusivt på indiebeauty.se och på Apotea. Tillsammans kan vi skapa en ljusare framtid. Vi ses med kepsarna på.
Tack Indie Beauty. Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Men Linnea, vad är egentligen utmattningssyndrom?
Utmattningssyndrom är en konsekvens av svår och långvarig stress utan möjlighet till återhämtning. Mm. Vi är ju då skapta för att klara av stress, men vi behöver också återhämtning. Om du utsätts för mycket stress under en lång period utan att du får till den nödvändiga återhämtningen, så kommer kroppen till slut att säga ifrån. Och det är faktiskt så att alla har en gräns. Du kan drabbas av en rad fysiska eller psykiska besvär som trötthet, sömnproblem, hjärtklappning, besvär från magen och tarmarna och mycket annat. Och det här är ju då varningssignaler och tecken på att du kan behöva göra någonting åt din situation. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 414 av Ångestpodden, årets sista avsnitt!
Hej! Alltså jag är så taggad.
Det är som vanligt helt sjukt att det har gått ett år, men det behöver man knappt säga.
Nej men du, jag är så taggad på att vi ska podda själva.
Ja, det har varit lite för lite av den varan. Ja. Men det kan vi ju faktiskt säga här också, vi ställde ju frågan på Insta, men vi funderar på att nu 2023... börja släppa två avsnitt i veckan.
Ja, eller i alla fall så här. Varannan vecka släpper vi två avsnitt.
Ja, precis.
Där vi är själva.
Exakt. Där det är liksom extra avsnittet då är med bara oss.
Exakt.
För att så här, vi får så sjukt mycket intressanta gäster till oss och så här, ämnen vi borde ta upp. Så det blir ju liksom att vi inte hinner riktigt.
Nej.
Men, så vi får försöka sammanfatta då vår, vårt känslomässiga år i det här avsnittet.
Nej men jag har så mycket. Ja. Alltså inte bara privat, alltså jag har mycket samhällsgrejer. Mm. Och det har ju kommit in också. Mm. I lilla löddan lät det som. Nej, men så att det har ju strömmat in frågor.
Ja.
Eller funderingar. Mm. Men hur mår du? Vad är du i mellandagarna?
Mellandagarna är ju som vanligt ganska tradiga tycker jag.
Mm.
Så här, sega, inte speciellt inspirerande och motiverande. Jag gillar ju heller inte julen, så jag kommer ju liksom in i mellandagarna med en ganska dålig känsla och energi.
Ja, okay.
Nu är det mest bara en nedräkning till nyårsafton och liksom så, ja, komma igång i det nya året typ. Mm. Men det skiljer sig ändå väldigt mycket från förra året, för då mådde jag ganska dåligt, även en bit in på det nya året. Alltså då var jag ju liksom, alltså sjukt omotiverad och kände att allt kändes jättetråkigt. Jag vet att jag beskrev det som att jag kände mig understimulerad hela tiden, och där är jag inte alls nu.
Nej, det är
jag mår väldigt mycket bättre, jag har en god känsla överlag. Hur mår du?
Alltså mellandagarna brukar ju vara så kärlekshistoria för mig. Alltså du vet så att jag brukar må skitbra och tycka att det är nice. Men nej, jag tycker typ inte riktigt det heller.
Nej.
Jag vet inte. Jag längtar typ också lite bara efter nytt år tror jag.
Mm.
Men vad, alltså har du nu så samma... Alltså jag börjar ju direkt. Alltså jag börjar 25 sammanfatta året i mitt huvud.
Ja, alltså jag har... Jag har typ försökt sammanfatta. Jag har varit och bläddrat väldigt mycket i liksom mitt fotoalbum, i mitt så i arkivet på Insta, så allt man har laddat upp på Insta story och så. Och men ändå inte riktigt kunnat sammanfatta året på ett typ rättvist sätt. Och jag har typ landat lite i att så här, det här har varit ett jävligt så här stormigt år på insidan av mig. Alltså det har varit väldigt, väldigt liksom känslomässigt på många sätt. Jag har känt typ mycket mer än vad jag någonsin har gjort. Alltså på både gott och ont.
Ja.
Och sen så har det också varit ett ju väldigt stormigt år rent samhällsmässigt.
Ja, verkligen.
Så på, det har typ på riktigt varit det bästa och det sämsta året samtidigt. Okay. Alltså det är typ ändå där jag har landat.
Nej, jag tycker inte det. Alltså jag tycker 2022 har varit liksom jobbigt tror jag.
Ja.
Men ja, fast jag har mått bra också.
Men, ja, det är det jag menar. Ja. Alltså.
Men det jag tänkte var bara så här, alltså fatta att man gick ur 2021 och bara så här, pandemin är över, nu ska vi leva efter pandemin.
Mm.
Och så börjar liksom ett krig i Europa när Ryssland invaderar Ukraina. Alltså det går typ inte att börja någon annanstans. Nej. I ett sånt här avsnitt.
Alltså det var så jävla sjukt för att alltså förra hösten så var det ju så, man släppte på restriktionerna, man tänkte nu är det över, och sen kom de ju igen. Men så var det en helg i februari där allt var typ fred och fröjd. För alla restriktioner var hävda och det var innan kriget, och det var typ min födelsedag.
Ja, det var det.
Det var så jävla fint. Men ja.
Men det är också att kriget blir det normala.
Ja.
Alltså jag kan inte fatta hur jag inte är mer drabbad oftare.
Nej, precis. Alltså jag blev så drabbad igår. Jag skulle... jag kom till Karlshamn igår och det första man gör när man kommer till Karlshamn är att köpa en kebabpizza.
Nej, men
det, liksom, det finns inget annat. Så jag skulle åka och köpa pizza och då var P3 på i bilen. Mm. Och då gjorde de sin så här årsresumé. Mm. Alltså där blev det ju mer bara nyhetsflödet. Mm. Liksom. Och där de då också var på kriget när jag typ satte mig i bilen. Mm. Och där den ena programledaren då hade fått liksom samtal till sig 4 på morgonen och bara, vi måste starta sändningen en timme tidigare för Ryssland har invaderat Ukraina. Och då kände jag bara, alltså den här klumpen som jag hade där i början, mm, men som jag nu ju inte har haft för att så, det har blivit det nya normala typ. Mm.
Och sen har man liksom blivit drabbad när de här extremnyheterna har nått mig. Alltså allt ifrån tortyrkammare till att, alltså de här bilderna av döda människor på gatorna som ligger liksom i drivor. Mm. Alltså man får så enorma...
Nej, men då skäms jag.
Ja, men man får också flashbacks till att så här, alltså alla dokumentärer man har sett om andra världskriget. Mm. Och bara så, det här är nu. Ja. Det här är nu, nu,
ja,
nu.
Ja, det är liksom samma sak som pågår.
Det, alltså. Ja, exakt. Det är inte ett dokument från historien tidigt 1900-tal. Nej. Alltså, nej, det här är nu. Mm. Och fy fan, alltså jag kan inte fatta hur det fortfarande pågår.
Nej.
Och att människor lever i det. Mm. Alltså det är så. Vi började prata om det på julafton. För då hade vi strömavbrott.
Mm.
I typ 3,5 timme. Och allt bara släcks. Alltså du vet så här, babben skulle tända ljuset. Mm. Då släcks det.
Mm.
Och då blev jag så, ja, det här känns ju jätteobehag. Alltså man, ja, blev direkt, började gå till så, mm, är det här någon rysk attack?
Mm.
Men då började vi prata om att bara så här, alltså fatta, 4 miljoner ukrainska invånare har haft det så här i veckor.
Ja.
I Kiev. Mm. Alltså de har inte haft någon,
nej, jag vet.
Alltså hur, va?
Ja.
Jag vet inte.
Alltså, och då blir man ju också det här att man typ lite så här äcklas av sig själv i så, vem är jag och sitta här och så, åh hur har mitt år varit, åh det har varit liksom jobbigt känslomässigt, ja, för att man typ så att relationer har tagit slut eller att det har varit liksom svårt att reda i sina egna känslor. Alltså så här, vad fan är det ens att kommentera om man, nej, jämför med det, men som händer. Men sen alltså så, det har ju alltid pågått saker i världen som är fruktansvärda.
Jag har två tankar i huvudet samtidigt, tänker jag. Ja. Det är lättare att vara tacksam för det basala, alltså tycker jag.
Mm.
Med tanke på kriget, att så här, rinnande vatten, el, mm, alltså vet vi, så är det så också överhängande. Om elen tar slut i Sverige.
Exakt.
Nej men jag vet, nej, men alltså det mest bara så, jag har en mamma och en pappa, vi får vara tillsammans. Mm. Emil behöver inte åka ut i krig. Alltså de sakerna, att bara få fundera på det lite, det är ju lättare.
Ja, och att, jag tror också nu att så här, nu börjar man inser också hur mycket man typ ändå någonstans lärde sig i pandemin. För det här pratade jag med en kompis, vi var ute och gick på juldagen. Mm. Och så här, jag firade ju jul bara med mamma och Erik. Och hon hade också bara firat med sin familj för att sjukdomar hade gjort att allt hade ställts in.
Ja, gud,
och hon var så här, hade det här varit innan så hade jag varit så sjukt besviken, mm, på att så här, aha, nu träffades inte släkten, ingenting blev som vi tänkte, och nu är det så bara, det blev inte som vi tänkte, men det gör inget.
Alltså fy fan vad jag har,
alltså,
känt
så det senaste. Känner jag att det har typ satt sig rent kroppsligt i mig, att så här, allt blir inte allt som jag tänkt mig, och det gör typ ingenting.
Alltså
det, jag orkar inte bry mig om det. Alltså,
nej, alltså jag kan inte göra något åt det.
Nej, vad gör alltså, det? Och det tror jag verkligen är en känsla som man vande sig vid i pandemin.
Alltså jag har känt det här så mycket bara senaste dagarna.
Ja, bara nej, okej.
Okay. Oh alltså, my god.
Det kan
jag
också
med.
Lite är en åldersgrej, jag vet
inte. Jag hade med, så min julafton blev inte heller som jag hade tänkt mig och planerat och allt. Det var sjukdom, alla barn är sjuka. Alltså du vet. Ja.
Nej, vad ska jag göra?
Nej.
Alltså, och det är ju väldigt många nu som har haft också inställda julaftnar just för att så jävla många är jättesjuka. Men så här, ja, vad fan gör det?
Mm. Jag har ju en liksom så som är en nyhetshändelse, men som alltså som är så jävla sjukt och svårt att greppa. Som jag, när jag satte mig igår och bara såhär, vad kommer prägla mig från 2022, alltså i nyhetsväg och saker som hände, och det är ju mordet på Ing-Marie Wieselgren i Almedalen. Alltså dels för att det hände i Almedalen, och för att så där så demokratins högborg, vi alla möts, vi pratar om samhällets största utmaningar, vi pratar politik,
men också att det är liksom yttrandefrihetens mecka på något
verkligen
sätt.
Och där liksom berövas hon livet, men också såklart för att hon har varit en så förgrundsfigur i de frågorna vi jobbar med, i att hon, ja men vi har ju vetat vem hon är hur länge som helst och så, haft förmånen att träffa henne i olika sammanhang. Jag kan, alltså jag har också följt rättegången mot Theodor Engström noga. Och det har också bara känts så jävla sjukt. Alltså han springer på Ing-Marie nere i Visbys hamn efter ett seminarie. Att han följer efter henne där och då. Alltså allt känns så slumpartat och så leder det fram till den här jävla tragedin. Och jag, alltså jag vet inte, det har bara fan vad det har skakat mig.
Men det är det jag menar med att så, det känns som att, alltså så överlag har jag liksom mått bra det här året och haft väldigt kul och vi har haft mycket liksom medgångar, eller om man ska säga saker som vi har tänkt att vi ska göra har blivit som vi har tänkt oss, och det har jag varit jätteglad och tacksam i liksom. Men så är det de här sakerna som inte heller blir, är de här små sakerna som gör en liten tör, utan det har varit, alltså allt har känts så jävla extremt. Alltså så, krig, Ing-Marie blir mördad, alltså, ja nej jag vet inte, livet har liksom hela tiden fått sig en törn typ. Så grundkänslan har ändå varit att det är bra, men så händer sådana stora saker som blir jävligt omtumlande.
Ja. Men nej, men för då, ja, då tänkte jag att jag ändå ville liksom, att vi ändå borde också börja i någonting som vi har gjort, som vi liksom, som har, som du säger, har varit bra. Och då tänkte jag på när vi var på en minnesmanifestation för Ing-Marie, och det var ju liksom, ja men alla som på något sätt har jobbat med henne var där, vi som jobbar med de här frågorna, politiker och så. Och så var det någon som var på scen och pratade om Ing-Marie och citerade henne och sa att Ing-Marie sa alltid, när man jobbar med de här frågorna och man försöker driva igenom saker, så är ett nej ett långsamt ja. Och det, jag vet inte, men det kommer jag liksom alltid bära med mig. Jag kommer alltid tänka på henne när man liksom jobbar med frågor om psykisk hälsa och ohälsa.
Ja, men det var också ett annat citat. Jag har inte citatet helt, jag ska inte säga att det är citat, men innebörden var att Ing-Marie också alltid sa att, och det här tycker jag man kan applicera på hela livet, är att så här, att man måste sätta igång många studsbollar hela tiden. Och så har man kanske 10 studsbollar igång som alla studsar lite. Och ni vet hur det är med en studsboll, att till slut så studsar den mindre och mindre och sen stannar den. Och då får man komma dit och klappa till den lite så den fortsätter studsa. Ja. Och sen får man se vilka, alla studsbollar hinner man inte klappa på hela tiden. Och de kommer liksom sluta rulla. Och andra studsar bättre. Men så här, för jag har alltid... Det har varit en så lite grej som typ har stressat mig och som jag kanske lite så har skämts över ganska mycket i onödan, är att så här, gud, man säger att man ska göra så mycket och så får man ingenting gjort istället för att man bara så börjar överallt och allt är så jävla fucking spretigt och man är inte konkret och man är inte disciplinerad nog, så det blir ingenting av det. Men sen var så här, fast det blir små saker av väldigt mycket som jag tror gör jättemycket för en i det stora hela. Alltså meningen med livet är inte att man ska veta vad det är som får stor betydelse för en i slutändan och vad som bara sker. Alltså,
precis. Nej, men ja, det har ju också med det att göra som jag vill komma in på. För jag vill komma in på vår kampanj i 3 minuter. Och vad vi gjorde. Men jag vill göra det genom en liten spaning som jag såg. Eller det var bloggbevakning. Vad heter hon? Camilla jag vet inte hur man säger, gravid.
Camilla Räck.
Ja, Camilla bloggbevakning. Ja. Hon hade för ETC gjort ja, men hon har skrivit någon artikel som var då trenderna bland influencers 2022. Mm. 50 nyanser av smaklöshet. Och jag blev lite provocerad. Det började med att hon skrev då att de har shoppat vardagsväskor för 100 000 kronor, gjort reklam för diktatursemestrar och blivit maktfaktorer i riksdagsvalet. Där pengarna går in går moralen ut. Och då tänkte jag att man är ju ganska pigg alltid när du och jag är med i intervjuer att prata om att vi är influencers. Alltså man vill ju gärna sätta oss i det facket. Mm. Det vill man ju alltid med alla kvinnor som syns i media. Alltså så här, så fort man gör något där man tjänar pengar så är man influencer. Medan alltså Alex och
alltså
Sigge...
det ska jag ju ärligt säga att jag tänker om mig själv också.
Ja, ja, och jag har inte emot den titeln speciellt mycket. Ja, däremot har jag ju enormt mycket emot det enorma liksom hat man har ständigt om man är då influencer. Men jag menar så, Alex och Sigge kallas ju inte för influencers.
Nej, det är väldigt vilket sällan de är i allra högsta grad.
Ja, ja. Det är väldigt sällan de kallas för det. Ja. Alltså, det är alltid poddprofiler, det är alltid
men de är ju så kulturmän.
Ja, verkligen. Alltså, ja. De är högt upp under kulturen.
Och det hade de ju varit även om de inte hade skrivit sina böcker och gjort teater och film. Alltså, det är det som är så större.
Ja, men precis. Och så. Och det, så kan det ju vara. Men då, när hon menar med det här sammanfattar trenderna bland eller blivit maktfaktorer i riksdagsvalet. Så tar vi då bland annat som exempel när Jonas Fagerström och Ulf Kristersson klädde ut sig till varandra. Eller de var ju liksom samma person. Det blev ett jättestort klipp. Jonas där från JLC. Men då tänkte jag att ja, men man kan ju också göra bra saker i riksdagsvalet. Och det måste ju ändå fan få säga att vi gjorde. Jag tror ju ingen av er har missat 3 minuter.
Jo, man kan, det här kan vara första avsnittet man lyssnar på.
Ja, det kan vara det. Ja. Men vi, kort, bestämde vi oss för att inför det här valet göra en kampanj där vi, en påverkanskampanj, en opinionsbildande kampanj där vi vill ändra skollagen. Vi tycker att man i skollagen ska specificera hur många elever en skolkurator får ansvara över. Och så vet vad jag tänkte. Jag bara, alltså det var typ i år som vi började jobba på riktigt. Alltså, fattar du min känsla då?
Mm. Ja, jo, men jag fattar. Jag är med.
Ja, men att också få göra någonting som blir så pass stort så att det ändå omnämns i en partiledardebatt.
Mm.
För Annie Lööf nämnde ju oss i en av slutdebatterna.
Mm.
Och det skrev nog inte om. Jag vet inte, den här är låst. Så alltså jag har bara läst ingressen och blev provocerad då.
Okay.
Men så. Alltså, man kan ju också göra bra saker. Alltså, jag tycker liksom att mycket som riktades till unga inför valet var kanon. Mm. Alltså, uppmaningen var ju ofta bara gå och rösta. Ja. Det är jätteviktigt.
Ja.
Vi har demokrati. Den ska vi värna och vara jättestolta över.
Ja, jag tycker också att många som ändå valde och liksom försöka lyfta valet på sitt sätt också vara väldigt tydliga med att säga att så här, nu är det här kan ni lära er från mina klipp, men jag tycker också att ni ska gå in på varje parti. Absolut. Och läsa eller bara, här kan man hitta mer info, eller det var ju väldigt mycket så här, snälla gör valkompasserna, alltså det var ju bara en liksom, jag vet inte, en påminnelse om hur viktigt det är.
Ja, men jag tänkte, för våra lyssnare vet ju inte det här, för vi har inte sagt det i podden. Jo, man vet om man följer oss på Instagram. Men vi var ju faktiskt i riksdagen förra veckan.
Yes, vi vill liksom avsluta vårt jobbår, eller vad man ska säga, med ett besök i riksdagen. Med anledning av 3 minuter-kampanjen.
Och det är 100% tack vare er.
Mm.
Men vår namninsamling, alltså det kommer komma mer om det här, så mycket kan vi ju säga.
Mm.
Men vår namninsamling är ju fortfarande igång. Så gå in på 3minuter.se och skriv under för det här maxtaket i skollagen. Där finns också all info.
Ja.
Okej, då har vi fått skryta.
Men alltså, men där jag kan ju nu i efterhand se att så här, det här landade så bra för att vi verkligen jobbade stenhårt och ja, men kämpade som djur.
Ja.
Och slet. Och för att vi också har haft så jävla otroliga människor med oss på det här projektet. Ja. Som också verkligen har trott på det här och velat göra det helhjärtat verkligen.
Precis.
Men jag kan ju ändå erkänna där i början av året när vi liksom började jobba med det här att jag var livrädd.
Ja.
Och att jag har varit liksom, alltså för det var väl ändå någonting som typ landade i mig när jag försökte så sammanfatta det här året och liksom, ja men vad är det jag har gått igenom? Att så här, jag fattar nu att jag är trött.
Mm.
Alltså för jag har varit på spänn typ hela tiden, är att jag har varit nervös och så här, vi har tagit oss vatten över huvudet, vem tror jag att jag är? Ja, alltså livrädd.
Mm,
har jag varit många gånger.
Ja, jag med, men samtidigt så jävla fast besluten. Jag har nog aldrig känt att, alltså jag har aldrig varit så fast besluten om att så här, det finns inget annat.
Nej, nej, och jag tror alltså ändå, jag vill verkligen, verkligen tro att även om vi inte, även om Annie inte hade nämnt oss i den här slutdebatten, eller om vi inte hade haft det här mötet i riksdagen, om vi inte ens hade fått till intervju med alla partiledare, så vill jag ändå tro att jag hade varit nöjd med att jag vågade försöka.
Ja,
men det kan jag ändå inte säga helt hundra att jag hade. Nej. För det, alltså det är alltid, jag tycker alltid så, alltid när man hör när någon har satsat så är det alltid så, åh men om jag vågar så, eller vågar om jag du? Kan så kan du, och man måste våga och yadi yadi. Och jag vill ändå bara påminna om att vi har också försökt göra saker det här året som det inte har blivit ett jävla skit.
Ja, speciellt bok och tv-idéer.
Ja, precis. Alltså jag vet inte hur mycket tv-idéer vi nu har skickat ut som aldrig är tillräckligt bra, eller det passar inte nu, eller bara så, nej det här håller inte.
Exakt.
Och det vill jag bara påminna om också. Ja, precis. Så här, ja, det går åt helvete också många gånger.
Precis, så men då är det de där trött bollarna som behöver studsa.
Precis, de där små studsbollarna som man bara får klappa till och så får det studsa vidare lite. Ja. Eller så bara slutar den rulla.
Ja, men, och jag kan ju tycka att vi borde ha mer namnunderskrifter.
Ja.
Alltså jag ser ju andra så namninsamlingar.
Förlåt, som har jag ser piss namninsamlingar.
Ja, men som jag bara sa, vad ska det här ens leda till? Alltså det här är ju de facto någonting. Ja. Alltså förlåt, men så är det också när killar startar namninsamling.
Förlåt, men vet vad jag hoppas? Att kommer vara så jävla ute 2023.
Nej.
Och så nu kanske jag typ, man kanske inte ska säga så här när man själv håller på med sociala medier, men jag är så jävla trött på så här insta-aktivism.
Ja,
jag
med.
Alltså förlåt, men nej, det men är vadå? Så jävla hjärndött.
Alltså det skulle vara mitt absolut, om någon skulle säga det till mig, bara, men ni, jag är ju bara insta-aktivist.
Åh, fy fan, jag hade blivit så kränkt.
Det är mitt mest kränkande.
Ja, men det, och därför så där vet jag ju med att jag hade kunnat säga, nej vet du vad, det
nej,
gör vi
precis.
Inte.
För det är det, alltså det, när det bara stannar där, ja. Och så ska man bara vara duktig, ja. På,
Ja,
ja.
Spyr.
Ja, många skrev ju till oss i den här rutan,
ja.
Om Margot Ditz. Mm. Och att det är typiskt samtid.
Mm.
Och det är det väl.
Ja, och vi pratade ju om liksom cancelkulturen redan förra året.
Och året innan.
Ja, när vi gjorde det här nyårsavsnittet. Mm. Alltså vi har varit och snuddat vid cancelkulturen. Alltså vi har verkligen varit för vår tid. Nej, det är inte det jag menar. Men vi har pratat om det mycket. Och jag vet inte vad mer jag ska tillägga än det vi egentligen redan har pratat om när vi har pratat om cancelkulturen. För jag, ja, den är helt sinnessjuk. Sen nu, jag har faktiskt inte helt tänkt med nu i det här efterspelet som har blivit, jag har bara sett att det har blivit ett efterspel av den här dokumentären som SVT gjorde om Margot, alltså kan vi förlåta Margot, finns på SVT Play om man vill se den om man inte gjort det.
Ja, alltså det enda jag reagerade på var väl att den lämnar mer att önska, men jag har hängt med lite i debatten kring så här. Och vem känner du på SVT, Margot, som får göra den här dokumentären, alltså jag vet inte, men alltså SVT's, och bara så här, gud, att SVT ska rädda en influencer i förfall typ, så här, nu ska man rädda henne. Alltså jag tycker tvärtom, jättebra att SVT gör någonting som intresserar samtiden.
Ja, men samtidigt så kan jag köpa de argumenten, för att jag tycker att hade SVT gjort helt rätt här, eller det de hade kunnat göra bättre tycker jag är att de borde vävt in mer hela cancelkulturen i den här dokumentären. Alltså nu blev det bara att det handlade om Margot. Jag trodde mer att det skulle bli att Margot skulle vara utgångspunkten, absolut, men att man, alltså att dokumentären mer i det stora hela skulle handla om hela den här kulturen, och det tycker inte jag det gör typ alls.
Nej.
Absolut, när hon får sitta där och bläddra bland allt det här hatet som har kommit in, men och att de absolut nämner att hennes samarbetspartners har dragit sig ur. Men jag tycker att man borde prata mer om de här företagen som faktiskt har dragit sig ur.
Ja, men absolut. Men det är ju inte deras kritik. Kritiken är ju bara att de tycker att hon får en plattform då, Sveriges Television, till att rent få någon slags. Alltså folk säger, men du ångrar dig inte alls. Det måste jag säga att jag tycker att hon gör.
Ja. Alltså, eller vad är jag det? Men det finns ju inget fönster att få ångra sig vid heller. Alltså, hur ska man göra då när man ska be om ursäkt och när man ska visa att man ångrar sig? Alltså, jag undrar bara, hur ser den manualen ut?
Ja, folk är så att du skulle bara äga ditt misstag och stå för det. Ja, det har
är det
gjort.
Inte exakt det hon gör?
Eller va? Ja, jag blir inte klok på det. Men jag är bara så... Ja, men det vet jag tror det var...
Jo, vet du hur man ska äga sitt misstag och stå för att man har gjort fel? Att man cancelar sig själv.
Ja, just det, man ska aldrig mer komma tillbaka.
Nej, du ska bara så, okej, jag gjorde fel, jag lämnar allt jag har.
Mm.
Alltså men, det är så man äger sitt misstag idag.
Ja, för det känns ändå som att samhället har en ganska liksom... Alltså vår så grunduppfattning är ju att vilket brott vän begås så ställs du inför rätta då. Alltså till exempel om du mördar någon, om du begår liksom ett rån. Eller
vilket Juma går nu också gör. Mm. Hon är ju också i rätten.
Ja, exakt. Men med de sakerna, då gör du det och så säger vi så. Men när du har suttit av ditt straff, då får du en ny chans, för då har du avtjänat det.
Ja.
Problemet är ju då när det handlar om den här moralen.
Mm.
Att då ställs du inför någon slags sociala mediedomstol där du inte kan bli fälld mer än då genom att du kanslas. Och jag vet inte, där är vi liksom inte, alltså där räcker inte förlåt, för du kan be om ursäkt på fel sätt och du kan, du måste mena det så att alla känner att det är på riktigt.
Mm.
Det är då din uppgift att liksom blicka. Och sen så blir det också så, men det är ju ingen, alltså ingen tvingar ju dig att följa Margot om du nu är... Alltså om du tycker att så här, det här är oförlåtligt,
ja.
Det accepterar jag att man tycker, absolut. För det är ju en vidrig, det som har hänt är ju en vidrig handling.
Ja.
Oförlåtlig, tycker man det, varför ska man följa? Alltså...
Ja, men det blir lite samma diskussion som vi hann ha lite med Frida Söderlund angående hela liksom priset vi betalar och den dokumentären och liksom kroppshets som vi säkert kommer komma in på mer.
Ja, min prata kommer snart.
Ja, om just det. För där blir det samma sak, att så här, men det är ju vi som följer de här profilerna som där makten egentligen ligger. Ligger verkligen makten hos de som har mycket följare, eller ligger makten, vi har ju bara förskjutit makten och gett den för att vi själva typ inte vågar ta det ansvaret.
Nej, och återigen, vi vill att allt ska vara perfekt. Vi vill att allt ska vara liksom, ett misstag är lika med, nej, nu raseras hela min bild av vad du är och vad du står för. Och
precis.
Du kan ju inte göra fel som har den här följarskaran. Alltså,
men du får göra fel då, för du har bara 300 följare på din Insta.
Ja, exakt. Alltså, jag vet inte. Jag fattar. Alltså, jag blir ju bara så, va?
Ja.
Alltså, diskussioner för mig är helt otänkbar. Jag kan inte vara med i den.
Nej.
För jag fattar inte.
Det som jag ändå skulle säga är liksom, alltså folk är ju medvetna om cancelkulturen på ett helt annat sätt än vad det var för bara typ så 2-3 år sedan. Alltså jag menar, man diskuterar ändå den nu. Det var ju majoriteten av det ni skrev till oss i vår så lilla fråga, Carl, var ju så cancelkulturen.
Och Margot.
Allt med Margot. Ja. Alltså så att det här är ju ändå en diskussion som man ändå får se. Det är, jag tror ändå att det kommer något positivt ur den. Hoppas bara inte att det blir något... världen så backlash.
Men det är något med den här jävla präktigheten i att så, det är oförlåtligt, det är som att folk är så jävla, alltså när folk ska vara så i Margås kommentarsfält, jag är så jävla besviken på dig.
Ja.
Jag är besviken.
Mm.
Och man är så, alltså det här icke-utrymmet för felande, även om det är ett jättefel.
Ja, men det behöver man inte ens säga mer.
Nej,
nu.
Nej, alltså det är väl samma, alltså det alltså så, det är väl samma sak som liksom, ja men jag såg någonstans att alltså Paolo Roberto hade varit inbjuden till en podd.
Aha.
Och den här podden hade fått så enorm kritik för att de hade bjudit in honom.
Ja.
Jag fattar typ inte den kritiken heller. Alltså så här, alltså han måste man ifrågasätta, och det han liksom gjorde i form av ett sexköp, det låter som att jag försvarar honom, det gör jag inte. Alltså så, det är vidrigt, förkastligt, och där handlar det också mycket, kan jag tycka, om en man som inte har någon som helst förståelse. Men det här med att kritisera en podd för att de bjuder in honom, det är som att den podden då skulle tycka att hans sexköp var okej. Vad går det, alltså det där fattar inte jag.
Nej, inte jag heller.
Alltså det,
vad är det som säger att podden inte har bjudit in honom för att just ifrågasätta det han gjorde?
Ja.
De ska inte sitta där och bara, fan vad kul att du är här och vi älskar dig och tycker aldrig du har gjort ett enda fel.
Nej. Alltså jag tycker det är så förlegat. Alltså det hoppas jag vill lämna nu. I att så, hur kan ni ge en plattform till?
Ja.
Ja, till någon som har köpt sex. Eller hur kan ni ge en plattform till någon med de här ursäkterna? Eller mm. åsikterna? Alltså ska vi bara så separera? Vi får bara prata med dem som har samma åsikt som mig, samma värderingar.
Alltså det kommer ju göra oss människor hjärndöda. Ja. Förlåt, men alltså då kommer vi inte kunna hålla i en enda diskussion. Vi kommer bli så fördummade. Alltså vi kommer vara så jävla dumma.
Ja.
Och det skrämmer mig typ.
Mig också.
Ja.
Nu kommer den. Jag har ju liksom dinglat om den här jävla pratan nu. Alltså den är ju inte ens så bra som jag har fått den att verka. Men
det är så en minut och jag bara ja.
Ja, det är typ så. Men jag har ju, alltså det här är ju mitt liksom så humble brag att jag har lyckats med det här.
Mm.
Men i våras i podden,
vi borde ju leta upp det.
Ja, och så att det typ inte, jag tror typ att jag hade läst det. Jag tror det var Essie Klingberg som hade skrivit det i svenskan till och med, så det var typ inte jag, men det var liksom några som har skrivit det till mig. Jag bara, vad du spådde verkligen detta så tidigt? Och då har jag så nät att det var jag typ. Ja. Men då.
Mm.
Och det jag pratar om är att vi är tillbaka i en tid då heroin chic kommer vara det nya modet.
Mm.
Och med heroin chic så är det ju då det här att man ska se liksom utmärglad ut, nästan liksom man ska se knarkad ut typ.
Mm.
Och vara undernärd. För i början av november, då var det dags för New York Post att haka på min spaning. där de skrev bye bye booty, heroin chic is back.
Mm.
Och i dem, precis som vi gjorde i sommaravsnittet, jag tror fan det var sommaravsnittet, inte ens i våras.
Mm.
Ah, ja. Anyway.
Ja.
Tidig
sommar.
Ja, tidig sommar. Detta var ju ändå november när New York Post bara så, ångestpodden. Ja. Nej, jag ska. Men de pratade också om Kardashian, precis som vi gjorde.
Mm.
Och att Kardashian då har den här enorma liksom makten. Och många menar liksom att Kardashians ändå var med, ja, inte i någon slags body positive culture, men
nej, det får man ändå vara noga med att poängtera.
Nej, men att Kardashian ändå var med och breddade idealet när de slog igenom.
För ja,
att de
verkligen breddade med bredare höfter.
Ja, nej, och ja, jo men alltså så med bredare höfter, ja. Med liksom, alltså man skulle inte bara vara smal.
Nej.
Sen skulle man tyvärr ha kurvor då på det som har kommit att kallas för rätt ställen.
Det skulle fortfarande vara smal på magen.
Mm. Mm. Jo, men de breddade ändå på något vis.
Ja.
Och då nu så ser man ju det här att så här, shit, ska även de in i liksom det här super smala som bara är liksom, ja. Och så lyssnade jag på, jag lyssnade till och med när du kom, så jag har inte hunnit lyssna klart på hela. Jag har typ så 12 minuter kvar. Men jag lyssnade på Stil i P1.
Mm.
De hade släppt ett avsnitt om heroin chic som heter Heroin chic, när modet orsakade moralpanik.
Ja.
Och detta släppte de i början av december, som just då handlade om liksom så här heroin chic och så här, det är absolut inte bara det smala det står för, utan det står liksom för det utmärglade. Du ska se ut som att ha ett missbruk.
Ja, så det är ju hur du sminkar dig.
Exakt.
Också, så
ja,
det är ju trenden.
Du sminkar dig ju knappt.
Nej, precis.
Det är ju det. Ja. Eller ja, du sminkar dig som att du inte har sminkat dig.
Ja, precis. Jo, du sminkar dig som att du har sminkat dig fint, gått ut och festat en hel kväll, gått hem med en kille, typ legat med honom, och sen sitter du på bussen på vägen hem. Så ska
exakt, du ska se bakfull ut och du ska ha en cig i handen hela tiden liksom. Men då var det en kvinna som var med där. Hon var liksom ung, tidigt 90-tal. Och Kate Moss slog igenom. Hon var 19 år 1993. Hon slår igenom med en Calvin Klein parfym där hon är ansiktet utåt. Och hon är ju något vi inte har sett innan. Mm. Alltså tidigare hade ju modellerna haft så en hälsojuice, de hade sprungit på stranden, lite Baywatch, lite sådär.
Mm.
Nu kom hon och såg utmärglad ut. Hon såg liksom, alltså knarkade är ju typ fel ord, för hon var så ung, men det var ändå dit det barkade. Stripigt hår och cig i näven liksom.
Mm.
Och hon var då ansiktet utåt för den här Calvin Klein parfymen som var i svartvitt. Men den här kvinnan då, hon hade Kate Moss som någon slags role model. Hon sa att hon hade till och med Kate Moss Calvin Klein parfym utklippt och uppsatt på kylskåpet som någon slags påminnelse.
Just a little reminder.
Ja, och hon sa att hon gick gymnasiet typ 96-97. Och då sa hon, jag citerar inte ordagrant, men hon sa så här: det som var inne var att äta riskakor och skippa skollunchen. Man skulle dricka te eller kaffe, röka. Man skulle alltid vara hungrig och man skulle frysa. Det var inne att sitta och frysa. Mm. Förlåt, men varför älskar vi tjejer att frysa?
För det är ett stöt och lite så, åh, det här har jag kontroll över.
Ja. Och hon säger också att det var inne att köpa kläder på barnavdelningen. Och allt jag tänkte är att det här är rakt av vår uppväxt.
Ja, och också så här, man behöver inte ens köpa barn.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Kläder på barnavdelningen, för barnkläderna hänger redan på damavdelningen.
Ja, men det gjorde de inte på 90-talet. Nej. Och det gjorde de inte heller när vi växte upp. Alltså vi gick gymnasiet 2010, 11, 12.
Ja.
Och jag bara såhär, aha, detta hände 96, 97, 98. Det här hände 20 år senare, eller ja, 15 år senare också.
Ja. Det går ju i cirklar så hela tiden.
Ja, och jag undrar, har heroin chic-levenet någonsin lämnat oss?
Nej.
Jag tror inte det. Nej. Alltså det coolaste som fanns var ju för fan att frysa.
Mm.
Tjej, vad är så här filt? Ja. Jag sitter med min vinterjacka på inne.
Mm.
Jag glömmer aldrig.
Alltså att svettas som tjej har ju alltid varit det fulaste typ du kan göra som tjej. Ja, det är liksom bordis. Det är, det är alltså så här.
Ja, de har inte ätit antidepp, de tjejerna, kan jag säga. Fucking vallning.
Ja.
Nej men, och jag minns att jag har aldrig varit så stolt som på gymnasiet när jag köpte vita jeans från Kubus barnavdelning.
Ja.
Du med väl?
Jag hade inte dem. Eller jo. Hade vi Kubus.
Och vi kunde klämma ner oss ett par på barnavdelningen.
Ja.
Och de sa, alltså det är så sjukt. Ja. När de här är från barnavdelningen.
Ja.
Alltså den liksom, att bara förhålla sig så ätstörd till saker. Jag har aldrig haft en ätstörning, men jag har ju förhållningssätt som är ätstörda.
Ja,
men och det är ju vårt samhälle.
Ja, det är liksom så här, det här har vi ju knappt hunnit prata om eftersom vi inte har gjort några egna avsnitt. Men den här, alltså de typ senaste månaderna, alltså jag har känt ett sånt hat mot min egen kropp.
Same.
Inte, alltså, och det, alltså jag är helt ärlig, det kommer verkligen inte inifrån mig, utan det kommer utifrån. Ja. För alltså jag kan verkligen på riktigt se mig själv i spegeln och tycka att min kropp är sexig. Mm. Alltså så här, det finns mycket i min kropp som jag faktiskt gillar.
Ja.
Och som jag tycker borde vara så eftersträvansvärt. Typ.
Exakt.
Men jag kan ändå känna så här hur jag blir diskriminerad på att, diskriminerad, ja, verkligen ett hårt ord att säga i sammanhanget, men ni fattar vad jag menar, är att så jag blir bortswipad på Tinder för att jag är för tjock. Att jag,
ja, och då inte, tycker nu väldigt många att du är norm.
Ja, men det är det här, den här känslan, ja, lever jag ju med.
Mm.
Och att jag inte blir tagen på allvar på samma sätt för att jag inte är tillräckligt snygg, att jag känner kanske att jag blir så friendzonad med typ alla killar för att jag är ändå inte tillräckligt attraktiv.
Mm.
För att jag inte är norm.
Mm.
Och det, de senaste, alltså månaderna, jag har varit så mycket i det och stört mig så jävla mycket på att jag blir, jag orkar inte hålla efter längre. Nu får jag glida med de här samhällsnormerna. För jag offrar alldeles för mycket för att bara så, nej, jag är visst fin som jag är.
Ja, men jag läste också att Katrin Zytomierska hade uttalat sig och sagt så här: ah, den här vad säger man, den här body positive, alltså överallt är det bara tjejer med magtröja och fett som hänger över. Man bara, du har fan inte träffat några unga tjejer, det har jag det.
Ja.
Alltså, men hon, den här kvinnan i dokumentären som hade Kate Moss som förebild, hon, att jag inte har glömt vad hon heter, jag tror hon heter Cecilia.
Mm.
Hon är också inne då på det här som vi har varit inne på, att så här, men vad fan, på 90-talet var man så jävla rå och ärlig om att det var bantning man höll på med.
Ja.
Och alltså man skrev i tidningarna om att så här, rök för att slippa hungerkänslan.
Ja, ja.
Fortsätt sigga på liksom. Mm. Man pratade inte överhuvudtaget om att det här skulle vara hälsosamt.
Nej.
Men idag är det, alltså vi bara kidnappar ordet hälsosamt. Och så här, alltså det, vi strävar typ mot heroin chic, alltså idealet.
Mm.
Men vi har ändå mage att kalla det hälsosamt.
Mm.
Alltså vi, ja, bara så, jag kan inte äta gluten för jag blir så himla svullen då. Det här gör jag för min hälsa.
Mm.
Nej, du gör det för att vara smal.
Ja, men också för att man ju ska, alltså så, ändå ladda det här med att inte vara nöjd med sig själv med skam. För att det, ska, det är liksom någonstans en skam då du ska känna om du så, okej, okay, men alltså för då är det som att man öppet erkänner att man inte är nöjd med sig själv. Och det är superfult. Speciellt då kanske man lever också med den känslan när man också håller på med de här frågorna som vi gör. När man också ska, det här nämnde vi ju lite i avsnittet med Frida, att just här, man fyller snart 30 och borde liksom ha lämnat den här känslan av att inte duga. Att man borde ha vara så pass grundad. Och jag, alltså jag känner, jag är grundad i vem jag är som person. Jag känner att jag vet vad jag har för värderingar. Jag liksom vet vem jag är som person. Jag känner ju nu att så här, människor som lär känna mig nu, kanske så här det senaste året, lär verkligen känna mig. Jag känner inte ett behov av att anpassa mig in i människors liv, som jag ju har sagt innan att jag har gjort mycket. Det, jag mår mycket bättre i det. Men rent kroppsligt så, nej, jag är superpåverkad.
Alltså
jätte. Och det är inte heller för att så, åh, men för att jag vill se ut som att jag är 20. Alltså jag trodde aldrig jag skulle typ se fram emot att bli 30. Och jag tycker 30 känns som en så jävla sexig.
Okej, men där är jag tvärtom. Jag skulle vilja se ut som att jag är 20.
Nej, alltså jag tycker det. Men jag vill ju fortfarande vara en smal och sexig och snygg 30-åring.
Mm,
och det är typ det jag nu, det är liksom min så bild nu av att jag ska känna mig asexig typ när jag fyller 30.
Ja.
För att jag ska vara så bara shit. Och att man typ så ska se på mig som en så shit vilken glow-up hon fick inför sin 30-årsdag.
Oh,
alltså du vet så,
oh my God, jag fattar.
Nu har jag så jävla höga förväntningar på mig själv och min liksom glow-upen jag ska göra här nu i början av 2023.
Nej, men jag har också läst mycket också efter Frida Söderlunds dokumentär Priset vi betalar. Om att, och också nu när man började spå det här med heroin chic, alltså speciellt då efter New York Post deras bye bye booty, hello heroin chic eller vad fan då, de skrev. Men, så har många sagt så här: men kvinnors kroppar är inte trender. Och jag säger, den tanken är ju jättefin, men det är ju inte sanningen.
Nej.
Det är ju väldigt långt ifrån sanningen.
Ja.
För kvinnors kroppar är som ett fucking fast fashion plagg. Och det, jag vet inte hur vi ska komma bort från det.
Nej.
Men jag tycker att så här, att säga, att försöka förneka att kvinnors kroppar inte trender, alltså så, det är ju bara en, det är ju bara ett fint litet statement som inte har någonting med verkligheten att göra.
Ja. Och så kan du ju då välja att inte följa de här trenderna för att du inte, du vill inte att det, kvinnokroppen ska vara en trend. Det vill inte jag heller, tro mig.
Nej.
Men känslan av att känna att man inte offrar saker när man bestämmer sig för att min kropp ska inte vara en trend, den känslan tror jag är omöjlig att komma ifrån.
Samma.
Jag har offrat, inte offrat så mycket, men jag känner ju att jag har inte, jag har gått miste om saker för att jag inte har varit tillräckligt snygg. Känslan, alltså det här är ju inte, jag vill inte att det ska vara så här.
Nej.
Och jag vill inte säga att det är sanningen, men det är min känsla.
Ja. Men kvinnokroppen går i trender som ett jävla klädesplagg.
Mm.
Och trender vi kommer se heter heroin chic.
Yes.
Liten också så här, sliding doors, men alltså så, en annan sak då som jag också har läst mycket om senaste veckan och lyssnat om, det är ju Camilla Läckbergs Instagram-inlägg. Har du läst det?
Nej.
Det är ju, det kommer väl bli årets Instagram-inlägg, I guess. när hon lägger ut om att Simon, hennes man, inte får lägga upp bilder på henne för att hon hatar sin kropp.
Okej.
Okay. Du har missat det här inlägget.
Mm.
Oj, ja. Ja, då har jag. Då ska jag göra, det kanske flera av er har. Men jag ska göra en kort sammanfattning av det. Hon la upp en selfie. Hon är på semester i baddräkt. Eller ja, precis. I spegeln och sen några andra bilder när hon ligger på stranden. Där hon då skrev att så här, jag får ofta frågor om varför Simon aldrig lägger upp bilder på mig. Och sanningen är att jag ber honom att inte göra det. Hon skriver att hon gick upp i vikt för 2-3 år sedan. För att hon var stressad, hon jobbade mycket. Och hennes flykt har alltid då varit mat, beskriver hon det som. Och hon vet att hon borde omfamna sin nya kropp. Alltså hon vet allt det där, allt det vi pratar om. Mm. Men att hon menar då att på 80-talet när jag växte upp, jag är präglad av heroin chic. Ett maget ideal.
Det är vi nu också.
Bantningskultur, så tar du bort de extra kilorna och så vidare. Och att hon skriver att så här, det känns väldigt jobbigt och utlämnande att skriva det här. Men vi kommer inte vidare om vi inte aktivt adresserar det skeva ideal som vi kvinnor ska leva upp till. Och som jag själv i högsta grad är ofrivillig slav under.
Mm.
Och kanske kan det vara en tröst för någon att om jag med alla förutsättningar rent praktiskt, gift med en PT, gym i källan, behöver inte tänka på vad bra råvaror kostar och så vidare, fortfarande har svårt att komma in i så kallade bra vanor. Jag försöker sluta tänka i kilon och försöker istället tänka på hälsa och må bra. Men åter, den där jävla 80-talsvågen och jakten på kilorna sitter där benhårt fast i skallen. Och så la hon ut ett inlägg på Kate Moss om heroin chic och bara så här, vilket gensvar jag fick och så här.
Mm.
Då får hon jättemycket kritik också.
Okay.
Enormt mycket kritik. Alla är så bara, gud, alla älskar henne. Gud, vilket inlägg. Alex och Sigge återigen bland annat. Och Sigge var så här, ah, du är underbara vackraste kvinnan, skriver alla och sådär.
Mm.
Och där vet jag inte, men jag, alltså, jag menar att inte att man inte får prata om det här inlägget som man och så vidare. Absolut inte. Men jag tror inte man har den förståelsen.
Nej.
Men jag såg också, jag har inte lyssnat på deras avsnitt, men Anita Clemens och Ann Söderlund pratade också om det här. Och jag såg att Anita hade kommenterat att så här, ja, men Camilla, jag växte också upp med heroin chic och jag tror bara det är en ursäkt att du skyller på det. Liksom, att så här, det är väl bara att ta tag i om du är missnöjd i princip.
Ja.
Och jag vet inte, men det är någonting med den kritiken som skaver jättemycket i mig. För ja, alltså, bara för man är uppväxt med ett ideal behöver inte det betyda att det präglar exakt varje enskild individ. Men jag tror att det präglar väldigt, väldigt många på liksom samhällsnivå. Mm. Och därmed är det väl ett problem.
Mm.
Jag tror inte, alltså jag tror att Anita gör det lite, alltså jag tycker det låter så enkelt. Och det kanske är så enkelt, men vi är många som absolut inte är där.
Mm.
Och jag tror inte det handlar om att vi är latmaskar som inte liksom, som inte gör allt för att då vara heroin chic eller så här,
trivas bättre i sin kropp.
Nej, liksom. Exakt, för mm. någonstans kanske det också handlar om, alltså bara att så här, men varför ska jag göra det då?
Mm.
Och då menar väl kanske då Anita att så här, nej, men gnälla inte då.
Mm.
Ja, men så enkelt är det ju inte.
Nej, precis.
Alltså
det kan ju verkligen skrämma mig att jag skulle känna mig som en lyckligare människa om jag var heroin chic.
Mm.
Men jag är inte helt säker på att jag inte skulle känna mig lyckligare.
Nej, exakt. Och det är ju problematiskt.
Ja, precis.
Alltså det måste man ju kunna adressera.
Ja, precis.
Hon får ju såklart mest kärlek. Men jag har sett den här kritiken. Och alltså Sigge menade så här, men egentligen är det något annat grundproblem då. Bla bla bla. Och mm. så här att man, alltså han menade i princip att det här inlägget inte var äkta. För att egentligen är det något annat hon har ångest för.
Jag tycker det kändes jätteäkta.
Men hon skriver det här bara för att få bekräftelse. Var väl hans liksom summa summarum. Och jag håller inte med.
Hon skulle då få ett så, du visste det finns som du är och Simon borde verkligen lägga upp bilder på dig.
Ja, men precis. Alltså jag vet inte. Nej. Men jag, alltså jag bara så här, det där är inte så jävla enkelt. Alltså,
nej, men då, jag tycker också att här handlar det också lika mycket om två saker i huvudet samtidigt. Som att man måste få ha ångest samtidigt som det är krig i Europa. Är att så här, jag går inte runt och hatar min kropp hela tiden och, eller går runt och känner att jag vill absolut inte ingå i det här heroin chic hela tiden, utan det pendlar ju väldigt mycket fram och tillbaka. Alltså ena dagen kan jag känna mig jättenöjd för att nästa dag absolut inte vara nöjd överhuvudtaget. Och bara så, okej, nu blir jag bara en slav under detta. Och sen samtidigt bara, nej, nu ska jag vara helt emot det. Alltså det är ju väldigt mycket fram och tillbaka.
Jag tänker att jag får läsa Anitas kommentar för att citera henne ordagrant.
Ja.
Hon skrev så här till, under Camillas inlägg då om, på Kate Moss.
Mm.
Hej Camilla, jag tror jag är 4 år yngre än dig. Och jag minns också supermodellerna som var ett stoiskt kvinnoideal. Med bröst, rumpa och höfter, höfter långt heroin chic. Vilket var ett extremt ideal redan då. Jag tycker det låter som en otrolig omskrivning för att få lida. Om du mår dåligt i din kropp för att du vill vara ett heroinsmalt ideal 30 år efter att det dansade en sommar, så är det snarare en KBT-process bort. Vi har vuxit upp i samma tidsera och har ish samma referensramar. Det låter mycket mer som en inre process än yttre.
Mm.
Och för det första så är ju ett heroinsmalt ideal inte något som dansade en sommar för 30 år sedan, utan som bara då får återkoppla till det jag lyssnade på i Stil i P1.
Det dansar ju hur mycket som helst.
Ja, vi vill också bara äta riskakor, inte äta på lunchen och frysa. Alltså det vill unga tjejer göra. Ja. Det är problemet.
Mm.
Varför vill vi det?
Mm, precis.
Ja, det är såklart inre processer. Det är det för dig och mig också.
Ja.
Men det är ju svårt när samhället skriker någonting annat.
Mm.
Då jag undrar liksom, hur länge ska min inre process behöva pågå då?
Ja, precis. Ja, men det är det jag menar, då tror jag. Där jag är nu idag, eller i livet, så känns det som att den inre processen kommer pågå hela livet då. Mm. Och då kanske jag väljer det och är stark i det. Eller så orkar jag inte.
Nej.
Och varför ska jag alltid orka?
Kanske
när jag också offrar så jävla mycket på den vägen då.
Vi kanske ska
alltså det här är ju,
be Ann och Anita, vi kanske ska göra ett avsnitt med dem om detta. Jag tycker de är så fucking smarta.
Ja.
Jag skulle gärna göra ett avsnitt med dem.
Mm.
Det frågar vi dem inför nästa år. Har du sett nyord för 2022?
Jag såg att det var listor, men jag klickade aldrig in där.
Nej, för ett nyord är Barbiecore. Estetik inspirerad av Barbie-dockor. L Australia.
Fuck, vad det här känns deppigt.
Ja, L Australia skrev: Meet Barbiecore, the fashion trend that's questioning whether life in plastic is actually fantastic. Och då menar man då, men dels att man, alltså det här rosa, det är mycket så rosa kläder, neonkläder, alltså det ser vi ju på, ja, inte minst då Kardashian, men också andra liksom.
Det är väldigt också lite tyg. Alltså det är ju små plagg hela
väldigt
tiden.
Väldigt små plagg.
Ja.
Och så de ställer, L då ställer sig frågan att the question must be asked if this style is worthy of being celebrated. Ska vi sträva mot det här?
Mm.
Och jag tror ju att mycket då kommer handla också om att det ska vara, men vi ska se ut som Barbie-dockor, ja, såklart.
Precis.
Det är till och med ett nyord.
Mm. Mm. Fy fan vad hemskt. Jag har ju som vanligt gjort en liten nyårsista.
Mm.
Inte så nyårslöften, för det är jag ju ändå... Jag skulle ändå säga starkt emot.
Ja.
Men jag kan förstå dem till viss del. Och det här blir väl lite som nyårslöften. Men det är inte så, ät det här mindre eller träna mer. Utan
kan
lite
du göra
mer
listor i podden 2023?
Ja, det var ett nyårslöfte då.
Ja, jag älskar dina listor.
Ja. Det här är lite mer så rent känslomässigt. Och hur jag ska försöka leva livet. Eller så här tror jag att livet blir lite... kanske inte mindre ångest, inte bättre, inte heller sämre, men lite typ enklare, lite mindre ältande.
Okej. Okay. Mm.
Då är min, för jag sa ju det i början av avsnittet här, att det här har varit liksom året då väldigt, väldigt mycket har stormat. Och någonstans har jag väl ändå landat i att jag tror... Sen såklart så önskar inte jag att det vore liksom inflation, hög arbetslöshet, extrema elpriser och krig i vårt närområde.
Nej.
Men jag tror, alltså vill ändå tro att det, alltså för något gott med sig i att vara i någon slags misär tillsammans. Samma som man även var i pandemin i att så. Men det viktiga är att man är frisk, att man har varandra, att man lär sig att allt inte alltid kan bli som man har tänkt sig och att nu kanske det också mycket kommer präglas i att man inte har råd på samma sätt, att man får hjälpa varandra, att man får kanske så umgås mer hemma för man kan inte gå ut på samma sätt som innan. Men jag tror ändå att det kan vara bra på något sätt.
Mm.
Och jag tror också att man mår lite bättre själv också om ens egna liv stormar lite oftare.
Mm.
För jag har Jag funderade mycket på det här med hur jag mådde förra mellandagarna och förra början av Ja, men början av det här året.
Jag minns verkligen det nu när du sa det. Ja. Du kastade sig tillbaka. Ja.
Att jag ju kände mig väldigt så här understimulerad och uttråkad och så sjukt oinspirerad bara. Men jag, det kom också efter en tid där jag inte hade vågat känna känslor. För att jag hade blivit liksom, ja, men några år innan blivit supersårad av både liksom i så kärlekslivet och vänskapslivet. Det här vet ni som har hängt med länge. Men jag då, alltså efter det så var jag jävligt så här känslomässigt avtrubbad. Och jag tror att det var anledningen också mycket till att jag kände mig oinspirerad, understimulerad, för att jag hade bara så här, rent känslomässigt hade jag stängt av. Alltså jag vågade inte vara i känslor, jag vågade inte kasta mig in i nya vänskapsrelationer eller i något dejtingliv. Alltså jag gjorde ingenting som blev omtumlande för mig rent känslomässigt. Ingenting stormade i mig. Jag kände varken, alltså jag kände liksom ingenting. Det var inte heller så att jag gick runt och var ledsen för att jag saknade de här gamla vännerna, eller ledsen för att jag fortfarande gick runt och var olyckligt kär i den här killen som liksom dumpade mig. Det var liksom inte det. Jag var inte ledsen heller. Jag var ingenting. Mm. Alltså det var bara helt stumt. Och jag...
Det är typ värre.
Det är mycket värre. Och det är det jag typ har landat i nu, att så här, nej, det här året har varit jävligt omtumlande och stormande rent känslomässigt också på många sätt. Och så här, men jag är mycket hellre en person som vågar vara ledsen än att inte känna alls. För den avtrubbade känslan var fruktansvärd. Mm. Och den ger mig ingenting.
Nej.
Och jag tror, vill ändå tro någonstans att även om saker och ting känns jävligt mycket och jobbigt och komplicerat och kladdigt och fan allt jag har känt, så är det ändå mer värt än att känna någonting alls. Ja, så min första punkt är att våga låta livet storma.
Oh.
Och,
fucking älskar det.
Ja, och att också då på något sätt... Nu får vi alla bara anamma extrema elpriser. Att man kanske får ändra hur man har levt sitt liv en del. Men att man bara är i den skiten tillsammans då på något sätt. Men att också våga känna saker. Även om det kan leda till att man blir ledsen kanske, så är det så jävla mycket mer värt än att inte försöka.
Våga låta livet storma.
Våga låta livet storma.
Mm. Mm. Namn på avsnittet är det ju.
Ja. Mm. Gud, ja. Nästa är utgå från dig och skit i resten. Nej, men att så här, inom parentes har skrivit, försök att inte tänka så mycket på hur andra ska uppfatta dig, hur saker du gör eller säger ska eller kan tolkas utifrån, utan utgå från dig själv. Ganska basic, men jag tror man behöver den påminnelsen, för man hamnar så jävla lätt i så här. Alltså du vet, det vet jag med så när folk ställer frågor till mig, bara så här, men är du orolig för vad du ska tänka om dig själv då, eller vad andra ska tänka om dig själv? Och jag är så, ja, det är ju vad andra ska tänka. Vad fan spelar det för roll?
Jag alltså, orkar inte tänka på vad andra
tycker. Nej, utgå från dig då liksom. Och det har ju också varit mycket just med det här med heroin chic och hela så. Ja, men jag har alltid liksom utåt varit en sån person som kanske liksom så, ja, men jag bryr mig inte så mycket om kläder, skönhet och liksom trender, rent så kroppsliga trender. Och så har jag liksom gjort mig själv till den personen som inte ska bry sig. Och då går jag runt och tänker nu, aha, hur ska folk då tänka om mig om jag helt plötsligt blir en person som bryr mig?
Ja, men det
är... Men så, man får ändra också hur man ser på saker. Ja. Och sen är den här är jävligt flummig nu. Okay. Sen, jag ska läsa innantill, men ni kommer inte fatta ens vad jag har skrivit själv. Men så här, man bara återgår så jävla ofta till så. Och det är så viktigt att vara i nuet. Jag har liksom, jag tatuerat in nu för att jag innan hade så jävla svårt att få vara i det. Och då var jag ju inte heller i framtiden, utan då var jag ju bara bakåtsträvande. Alltså jag var ju bara nostalgisk och tänkte alltid att det bästa redan har hänt. Och att jag har redan träffat de bästa människorna i mitt liv som jag kommer träffa. Stämde inte.
Nej.
Jag har redan haft liksom de roligaste utgångarna och det, liksom det roligaste så festlivet. Stämde inte heller. Jag har redan haft liksom peakat karriären. Stämde inte heller. Alltså ingenting har ju stämt. Så har jag bara skrivit så här: vad är nuet? Låter så jävla klyschigt. Och liksom, vi vet alla hur svårt det är. Och faktiskt också omöjligt i vissa lägen. Men våga lita på att det som känns bra i nuet bara också kan få vara bra. Och att det också bara kan få vara det just nu. Jag har en tendens att övertänka. Tänk om, tänk sen, tänk när. Vad ska detta leda till? Hur ska nu detta tolkas? Vem blir jag om jag gör sig och vem blir jag om jag gör så? Jag tror att vi som övertänker och ältar också lätt får känslan av att vi slösar tid på saker. På relationer, på vänskaper, på jobb, på livet. Och det beror väl kanske dels på att man tror att allt är så tydligt för alla andra, vilket det ju inte är. Men sen också för att man vill att saker och ting ska vara enkelt. Men jag tror att det här året har fått mig att inse att allt inte kan vara för evigt. Men det behöver inte vara betydelselöst för den sakens skull. Nu blev det här sjukt luddigt och oklart, men det är kanske så det får vara. Var i luddet. Bli inte stressad av luddet och allt är oklara. Alltså att inte... Men så för jag har en tendens att, alltså så här, om någonting går åt helvete så ser jag det som förlorad tid.
Mm.
Och även om det då handlar om någonting vi har satsat på eller en vänskapsrelation eller en kärleksrelation eller liksom vad det än är, så kan jag se det som att sen när saker tar slut så ser jag på det som förlorad tid. Mm, alltså att jag har slösat min tid. Och det har ju också att göra med att jag inte har kunnat vara i nuet och att jag har strävat efter att det ska bli något annat. Men, så här, men det är ju det som händer däremellan som är livet. Jag för vet. Fan, kan jag bara liksom landa lite mer i det? Att så våga vara i luddet blev liksom titeln på den sista punkten. Alltså, men så här, men så ni fattar ju vad luddet är då. Jag tror att mycket saker som jag har sett som så, fan vilken waste of time. Det var inte det. Nej. Det var ju underbart där och då. Annars hade jag inte varit i det.
Exakt.
Så var i luddet. Det är min sista punkt.
Älskar dina listor.
Mm.
Oh, men jag har, okej, men innan vi avslutar
mm.
så blir det lite musik.
Okej.
Okay. Man bara live. Nej, det är det. Men liksom, jag har haft ett år tillsammans med en kvinna i mina hörlurar kan man säga. Och det har säkert många haft. Men jag har liksom upptäckt Daniela Rattana det här året. Rattana, säger man så?
Mm. Rattana tror jag.
Rattana, Daniela Rattana heter hon. Jag upptäckte henne och hon har liksom varit med mig hela det här året. Det känns som att jag känner henne för att hon har ju skrivit låtarna för mig. Alltså så känns det. Även om ibland texten inte ens är, alltså det är någonting med hennes röst som gör att jag bara okej, alltså
det blir relaterbart även om man inte kan relatera till hela texten. Ja.
Hon har fått, alltså hon har tonsatt så många stunder. Men jag var så här, okej, jag kan inte välja allt, så jag väljer liksom tre låtar som gått om och som jag återkommit till flera gånger.
Mm.
Och den första så har jag skrivit så här. Det har varit 2022 och det ska snart alldeles strax bli 2023. Om 6 månader fyller jag 30 år. Och jag vet inte vart jag ska. Jag trodde att jag skulle veta. Att jag skulle vara klar. Men jag är inte klar. Livrädd för att skaffa barn. Vill jag göra det? Ska jag och Emil ha barn nu? Måste jag bli gammal? Jag vill bara vara 22 år. Hur kan alla andra bli vuxna? Hur gör man det?
Taxin försvinner i mörkret. Glömde nog väskan i den. Men jag verkar ha flaskan, jag snodde på festen från fittan som bad mig gå hem. Vingla mot Långholmen ensam, jag har ändå roliga skäl. Tror jag tog någonting, ja jag tog någonting, ja jag pratar med fåglar igen. Gråt inte mamma, jag vinner. Det verkar inte vara så jag vill. Jag skulle ha gjort festivaler i somras och blivit en stjärna av det. Allting jag lämnat till världen är några kläder och skön. Ett prickigt register.
Jag har också upptäckt att det skrivs för lite om förlorade, krossade, överjävliga vänskaper och vänskapsuppbrott. Och jag tänkte att jag skulle vilja berätta om hur svek känns. Men har insett att det liksom inte finns ord för det. Av allt som man kan förklara så kan inte jag hitta orden för sveket. I ett telefonsamtal så beskrev jag det som att jag ville göra en polisanmälan. Men som bekant så kan man inte polisanmäla svek. Och jag är så långt ifrån orden att det är det närmsta. Jag har ägnat varje dag sedan oktober åt att rannsaka mig själv. Gå igenom händelser i huvudet. Spela upp scener. Scener ur ett äktenskap eller scener ur en vänskap. Känt mig dum. Att investera allt man har i en vänskap handlar ju om kärlek. Och jag undrar hur den hittar även i sveket, kärleken. Hur den gör att man hoppas och hittar alternativa förklaringar på glasklara sanningar. Jag skulle vilja att verkligheten var någon annan, men nu är det inte så. Och jag har lyssnat på två rader varje dag hela hösten. Det var du emot världen. Så du drog och byggde en ny.
Det var du emot världen. Så du drog, byggde en ny. Bara flytta din skit, lägga bort det som nära. Halva vägen fri. Och du kastar din skugga, all din sorg, så långt du kan nå. Jag får slicka ditt sår, jag kan ta det och blunda. Det är bara dig du hatar ändå. Du kan slå mig, du kan dra i mitt hår. Säga sånt man inte säger och gå. Kommer aldrig be dig säga förlåt. För ingen hatar dig som du gör.
Livet blir sannoliken inte som man tänkt sig. Och jag älskar att tänka livet som ständiga kullar som jag måste ta mig över och bestiga för att sen njuta när det går nerför. Inget är så allvarligt som jag tänker mig att det är. Och jag tänker att jag får ju här i ångestpodden göra det som jag alltid drömt om. Berätta historier. Historier som inte alltid måste passa i format och tidslinjer. Nej, alltså historier som spretar, som inte har lyckliga slut, som leder till saker som man kanske inte vågat drömma eller hoppas på. Historier från den stora och från den lilla. Liv som levs, som finns, som pågår. Och så länge jag har det så är det en jävla present. Så gott nytt år, vi hörs nästa år. Ja, och jag vet ju även du Sofie älskar er gränslöst. Hon som skulle bli min död. Jag stod vid donken, kände mig så sorgsen på en lördag natt. När någon frågade efter resa vände jag mig blixtsnabbt och så var jag fast. Hon hette Sandra, var inte som de andra. Hon var helt wild. Och hon drog mig in på toan. Fråga, har du provat? Jag bara, ge mig allt. Och så gav hon mig en kyss. En kyss som jag minns. Hon var som en drog. Och jag föll för så hårt. Kyss som var med. Jag var på en drog. Och vi skulle bara stanna där då. Men vi tog en taxi till min etta. Började att festa. Tog för mycket lag. Och hon öppnade sina läppar. Sa jag var den rätta. Allt gick på för Sandra var inte som de andra. Hon var helt wild. Hon tog tag i mig och spira. Sa du borde springa.
men jag var redan. En kyss som jag minns, hon var som en drog, och jag föll för så hårt. Ville bara ha en kyss, en kyss som var min. Jag var på en drog, du fanns bara där och då. Vänta på min pojkvän, tusen år har gått. Doft av Dolce & Gabbana måste vara Sandra, så det finns ingen hopp. Hon är vackrare än livet, måste vara på rehab, hjärtat börjar slå. Jag går fram, det går så fort, jag kan inte stå emot, fast jag vet jag borde stanna där och då. Och så ger de mig en kyss, en kyss.
Podplay. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.